Okej, okay. Så som sagt, vi ska ta upp en kollekt här och jag tänkte dela några tankar i samband med den. Men innan jag gör det så skulle jag vilja skicka eller ge ett par hälsningar. Och den första hälsningen kommer från Singapore och det är Anita som skriver att hon har varit där nu i 2 månader och hon letar fortfarande efter jobb. Men hon har fått ett telefonsamtal och en e-post, eller säger man en e-post från ett universitet i Toronto i Kanada som heter York University, där hon eventuellt skulle få kunna komma in på ett doktorsprogram, och det är Human Resource Management som saken gäller. Så hon är på en lista där. Hon har en intervju den 28 mars. Så hon hälsar och hon ber om bön. Därför att om hon kommer in på det så kanske hon kan komma till Sverige sen och vara en forskare. Eller, hon säger så i alla fall. Så vi tar emot den hälsningen och jag för den vidare till er. Den andra hälsningen kommer från Finland. Och det är Rita och Matti Holm. Om ni kommer ihåg Matti Holm, han är musiker. En gång var han hemma hos oss och spelade så en tavla ramlade ner. Kommer du ihåg det, Tajna? Vi var nyinflyttade och han och Antti Westerinen kom på besök. De hade varit på en konsert i Tyskland och erbjöd sig för bara oss liksom en privat konsert. Här har vi de här fantastiska. Så de kör loss i vardagsrummet och vi sitter där. Sen har vi en tavla som var inglasad. Och helt plötsligt så var det väl de här vibrationerna på något sätt. Hela tavlan ramlar i backen. Och det var en sån fruktansvärd smäll. Och det var glas över hela vardagsrummet. Så vi glömmer aldrig det där. Det var fiol och gitarr, va? Fiol och gitarr, ja. Nej, inte den gången. Inte den gången. Men okej, okay, så de skickar en hälsning. I Finland så gör man nu en tidning som heter Matkala, säger man. Det betyder resan eller någonting i den stil. På resa. Ja, på resa. Och det är liksom en kristen tidning. Man intervjuar folk, man har... Ja, hon har tydligen batterier där ute, om ni vill. Jag tänkte för framtida bruk. Jag brukar inte behöva någon, jag har inbyggd megafon. Så att de var här och gjorde en intervju med oss igår, för de intervjuar olika, kan vara pastorer, pastorspar, missionärer. Skriver artiklar om dem. Jättefin tidning i färg, allting som sprids. Den är i dagsläget bara på finska. Jag tror de har en vision för att den ska bli på engelska också så småningom. Men den är jättefin. Och de var här, så vi spenderade halva dagen med dem igår. Och så hade de med sig den här flickan också som heter Nastja. Nastja, hon är från Sankt Petersburg, Ryssland. Och hon var med också. Så att de hälsar så mycket. Och vi ska som sagt titta på några tankar här. Och jag vill att inför kollekten, och jag vill att vi går till första krönikeboken, kapitel 29. Första krönikeboken 29 och vers 14. Första krönikeboken 29. Och med början i vers 14 till och med 16. Och det handlar om hur David har börjat att samla materialet till tempelbygget. Rörande guldet, nej vänta nu ska vi se här. 29, jag läser i 28, förlåt mig. Där har vi den. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk? Det är alltså kung David som säger detta. Att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor. Nej, från dig kommer allt. Och ur din hand har vi gett det åt dig. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden och utan hopp. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi har skaffat för att bygga dig ett hus och ditt heliga namn. Ifrån din hand har de kommit och ditt är allt sammans. Jag tycker de här verserna är helt fantastiska. De gör så tydligt och klart att om vi har någonting, och det har vi, då kommer det från Gud. Och om allt kommer från Gud redan från början och Gud har gett oss någonting, ja, då vet vi också att det här är någonting som vi har fått för att förvalta. Och i första Korinthierbrevet 4 och vers 2 så står det att det krävs av förvaltare att de visar sig pålitliga. Så vi tänker ofta så här att jag har ett liv, jag har gåvor, jag har talanger, jag har resurser, jag har en lön, jag har ett hem, jag har en bil, jag har en personlighet eller vad det kan vara, kan göra listan hur lång som helst. Och vi säger, jag har allt detta. Och Gud, du ska vara väldigt glad och tacksam om jag låter dig få del av det här. Vi har vänt på det. Det gör vi ofta i våra kristna liv. Vi sätter, så att säga, vagnen före hästen. Men det fungerar inte så. Här gör kung David det här väldigt klart för oss. Att allt det som de hade samlat in för tempelbygget, det kom ifrån Gud. Så att de gav egentligen bara tillbaks till honom någonting som de redan hade fått av honom. Och nu säger någon så här, men jag gillar inte sådana där tankar liksom. För helt plötsligt så blir man ansvarig, helt plötsligt så blir man, får man dåligt samvete och så vidare. Okej, okay. Hur som helst, jag läser skriften. Och för mig så är det en befrielse snarare än en börda. Att tro och veta och förstå att allt det vi har kommer från Gud. Jag tycker det är fantastiskt. Och vi är som sagt var förvaltare av det här. Och den här världen, den fokuserar på, jag menar, å ena sidan så hör vi hur vi ska vara solidariska och vi ska vara rättvisa, köpa bara produkter som är rättvisemärkta och allting. Och det, jag hånade inte på det sättet, det är goda ambitioner. Men vad jag säger är att den här världen kanske försöker att utge sig för att vara god och så vidare. Men om vi tittar på reklamen, om vi tittar på allt det som vi tar emot, så uppmuntras vi inte till någonting annat än att vara extremt själviska. Tänk på dig själv, unna dig själv, det är du värd. Liksom att allting, att det vi har, det ska vi bara använda på ett sådant sätt att vi lyfter upp oss själva. Och även som kristna så gör vi detta ofta. Vi använder gåvorna som vi har talat om en hel del på de sista söndagarna, talangerna, för att på något sätt befordra oss själva. Och jag tänker på det, en dag ska vi möta Gud. En dag ska vi göra räkenskap för vårt förvaltarskap. Att vad gjorde vi med det som Gud hade gett oss? Och nu talar jag inte om en dom som leder till evig förtappelse. Jag talar bara om att Gud kommer att visa oss att han utrustade oss. Han gav oss någonting för att vi skulle kunna tjäna honom. Och Bibeln talar om en princip som vi kallar för tiondegivande. Att ge 10% av det som redan tillhör honom. Och ibland så tänker vi om tiondet så här liksom, okej, jag ger mig tionde. Och sen Gud, låt mig vara med de andra 90%. Nu har jag köpt mig fri. Men de andra 90% tillhör också honom. Det är bara en förstfrukt av det som Gud har gett oss. Det betyder inte att de andra 90% är vi fria att spendera på köpsliga lustar. Utan allt det som vi har fått av honom ska vi använda. Och vi ska ge till honom villigt, systematiskt och glatt. Jag tycker det är tre härliga ord. Villigt, systematiskt och glatt. Och i Romarbrevet 12, verserna 1 och 2, Romarbrevet 12, 1 och 2, så står det om våra egna kroppar att de är ett levande offer. Och vad betyder det att vara ett levande offer? Jo, att det finns inga andra offer att bära fram. Vi behöver inte gå till något tempel. Vi är Guds tempel. Vi behöver inte bära med oss något lamm. Jesus Kristus var vårt lamm som har blivit slaktat en gång för alla. Vad är det vi kan göra när vi prisar Gud för hans fullbordade verk? Jo, det är att bära fram oss själva. Att ställa oss i tjänst till honom. Att göra oss tillgängliga för honom. Och han säger det här i Romarbrevet 12, 1 och 2. Att våra kroppar är som ett levande offer. Vi säger Gud, vi är tillgängliga för dig. Vi går från teologi till praktik. Vi går från kunskap till att leva det kristna livet. Och det intressanta är att i första Korintherbrevet 6:19. Första Korintherbrevet 6:19 så står det att vi är inte våra egna. Vi har blivit köpta. Vi är Guds tempel. Vi tillhör honom. Så igen, våra kroppar tillhör honom. Men vi frambär dem därför att Gud har gett oss en fri vilja. Och det är möjligt att inte frambära våra kroppar som ett heligt offer. Det är möjligt att använda de här gåvorna på ett sätt som förhärligar oss själva istället för honom. Det är möjligt och Gud tvingar oss inte. Men han säger att det finns en sån välsignelse att överlåta sitt liv till honom. Och vi talar ofta om att någonting är heligt. Liksom, ja, det är heligt. Men vad betyder det att vara helig? Det betyder att vara avskilt. Om någonting är heligt så är det avskilt för ett särskilt bruk. Och det betyder att vi är heliga. Helgon talas det om i Bibeln. Det är inte människor som har gjort goda gärningar i sitt liv och som bestämmer någon organisation att det är ett helgon. Ett helgon är alla som har tagit emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Alla frälsta människor är helgon. Och det betyder att vi är avskilda till honom. Vi är avskilda till att tjäna hans syften med det vi har. Och jag tänkte på det här hur redan vi ser den här principen från allra första början. I Eden så fanns det, Edens lustgård säger man, så såg vi hur det fanns ett antal träd. Och det finns de som säger, och vi kan inte se det i Bibeln, men det finns de som tror och menar, jag låter er avgöra, att det kan ha varit 10 träd. Jag vet inte, men det finns de som säger det. Men det, hur som helst så var det ett träd, kunskapens träd på gott och ont, som de inte fick äta av. Och det var just det som Satan frestade dem med och sa att okej, om Gud är god, om Gud är kärleksfull, varför får vi inte äta av just det där trädet? Nå, det var inget problem på det sättet. Gud hade inte hållit någonting borta från dem. Han hade gett dem allting som de behövde. Men han ville testa deras fria vilja. Det var liksom en viljetest. Och han sa, det här trädet är helgat, det är avskilt, det är separerat. Ni ska inte röra det. Och jag tänker på samma sak, att vi, Gud ville inte att de skulle äta av det, för det gjorde de medvetna om, de fick ett medvetande som de inte hade innan. Nämligen om Satan och fallet och det som hade skett innan människans skapelse. De åt och de var ansvariga. Men det är också andra saker som Gud har avskilt i våra liv. Han har avskilt vissa saker. Han säger, det tillhör mig. Och tillgivandet är en sådan princip. Någon säger, det är någonting som bara tillhör Israel. Det är någonting som bara tillhör lagen. Men Abraham levde 400 år före, eller mera faktiskt, år före det blev någon lag. Jakob levde ungefär 400 år före lagen. Och de trodde på de här principerna. Så den fanns redan från början. Den fanns redan långt innan. Och jag tänker på det här hur Gud har gett oss den här möjligheten att ära honom med det som han först har gett oss. Och det finns två styckna personer i Bibeln, Kain och Abel, två bröder som var söner till Adam och Eva, och de offrade till Gud. Och den ena, han offrade ett lamm, Abel, men Kain, han offrade en korg med markens grödor. Och man tycker liksom att varför skulle Gud inte ta emot markens grödor? Därför att det är en bild av att vi producerar någonting i egen kraft. Det här hade han själv planterat och odlat och tagit hand om och skördat. Och nu var det där liksom, Gud, se, jag ger dig en gåva. Medan Abels gåva var ett lamm som han hade fått reda på redan från föräldrarna. Att om det här lammet slaktades i tro, så var blodet någonting som försonade med hans synder. Därför att det var en bild av Kristus som är lammet i Uppenbarelseboken 13:8. Som är slaktat före tidens början. Så varför säger vi det här? Jo, vi säger det därför att vad är det? Han frambar det i lydnad till Gud. Det som Gud ville att han skulle offra. Vi kan naturligtvis ställa hela våra liv till förfogande, men det är vissa saker som Gud säger redan från början, det här tillhör mig. Och någon säger, men jag tycker det här borde vara liksom någonting frivilligt. Det är någonting frivilligt, men vad Gud säger är att vi går miste om en välsignelse om vi inte ärar hans principer. Och det var som jag sa förra gången, om jag skulle säga till er idag att om ni gav 100 kronor i kollekten idag, så kunde jag på Guds vägnar lova att om en vecka så skulle ni ha 10 000. Alltså ni skulle ha fått tillbaks 100 fall. Finns det någon som inte skulle ge en 100-lapp? Självklart skulle alla göra. De som inte hade en 100-lapp skulle springa ut till närmaste bankomat och hämta det. Om jag hade ett garanterat löfte att jag fick tillbaks 100 fall eller 10 fall eller kanske till och med dubbelt. Därför att då skulle jag ta med mig alla mina besparingar nästa gång och ge alltihopa. Om jag visste det som en garanti. Men tänk vad enkelt det skulle vara om Gud hade gjort det så. Nu har han inte gjort det så. Men han har sagt och han har lovat att de som vågar att pröva honom. Om ni vet vad det står i Malaki 3:10. Där han säger att för den som vågar ta mig på allvar med de här orden. Och om ni läser noga hebreiska, så är Gud kaxig. Gud har rätt att vara kaxig, eller hur? Det kan man kosta på sig när man är allsmäktig Gud. Men han är kaxig och han säger liksom, aha, ni som inte tror att jag kan välsigna er om ni ger ett fullt tionde, pröva mig, kom igen. Det är så han talar det. Pröva, han utmanar oss att verkligen pröva det här. Och se om jag inte ska öppna, han säger, himmelens fönster. Och det är samma terminologi som när Gud öppnade, ni vet när floden kom, då öppnade han himmelens fönster och han dränkte hela jorden med vatten. Det är samma princip, att Gud öppnar det himmelska fönstret och dränker oss med sina välsignelser om vi tar hans ord på allvar och lyder hans förmaningar och löften. Är inte det underbart? Så jag tänker att om Gud har gett oss det löftet, borde vi inte tro på det då? Varför är vi då så rädda? Varför liksom säger, ah, det här är mitt. Jag älskar att någon som skickade mig en liten sån här tecknad skämtgrej. Och en man som ska döpas. Och han står i den här lilla bassängen, vatten upp hit. Pastorn står in till honom. Och pastorn säger till honom att... Jag säger, bara så att du vet det nu, vad han nu hette, Andersson kanske. Bara så du vet det, att Andersson, när allt som går under vattnet nu, det tillhör Herren. Och sen ser man nästa bild liksom, hur han går under vattnet. Och så håller han upp plånboken så här. Därför att den tillhörde inte Herren. Och jag tänkte liksom, det var en så komisk bild på något sätt. Att liksom, det finns undantag liksom. Okej, jag är din helt och hållet. Men plånboken var över vattenytan. Och det är lite så ibland med oss också. Men jag vill bara säga det här. Inte som en fördömelse, utan som en uppmuntran. Att det är inte bara det området, men Gud har så mycket att ge oss om vi tar hans löften på allvar. Därför att hans löften kan inte tillintetgöras. Han kan inte ljuga, han kan inte förändras. Han är den han är, och har han sagt det så kan vi lita på det. Så allt det som vi har vi fått av Herren. David såg folket bära fram gåvorna till tempelbygget. Och han sa, vi tackar dig Gud för att du redan har gett oss det här, så att vi kan ge det tillbaks. Det är ingenting konstigt med det. Och vi säger att ge det här som Gud säger, villigt, systematiskt och glatt. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Och vi tackar dig Jesus för att du har gett oss ett löfte på det här området, precis som du har gett oss löften på så många andra områden. Och vi vill ta ditt ord på allvar, Jesus. Vi vill tro att det finns en välsignelse i den här lydnaden också på det här området. Tack Jesus för att vi kan vara på den här platsen idag. Tack att vi kan göra det vi gör som församling i Stockholm, i Sverige, världen över, missionärer, Herre. Men vi vill gå vidare, vi vill växa, vi vill verkligen få resurser som gör att ditt rike kan bli känt och erbjudas till människor i denna stad, i detta land, Jesus. Välsigna oss nu, Herre, när vi ger. Och Herre, allt som vi har vi först fått av dig. Och att ge kollekten handlar bara om att ge tillbaks någonting av det. Och Herre, precis som det står i andra Korinthierbrevet, att vad var och en har kommit överens om med dig i sitt hjärta, det är det vi ger. Och vi ger det med glädje, därför att du älskar en glad givare. Herre, vi tackar dig i ditt namn. Amen.